Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Det lader til, at Sverige, vores kære naboland, efterhånden er kommet så langt ud, at svenske politikere ser over til Danmark for at få hjælp til at bremse indvandringen og dens galopperende konsekvenser. For nylig stod selveste statsminister Stefan Löfven frem og indrømmede, at der er sammenhæng, altså korrelation, mellem stigningen i personfarlig vold og migration fra de varme lande. Indrømmelsen er den første af sin slags fra den politiske top i Stockholm. Samtidig er vi, både i Sverige og Danmark, blevet bekendt med, at danske partier, som de konservative Venstre og Dansk Folkeparti, har givet gode råd til borgerlige partier i Sverige, hvor den udenrigspolitiske stemning lader til at være til at skifte i en mere dansk retning. Det er et fantastisk ryk. Det er en fornøjelse at se, udtalte Søren Pape, formanden for de konservative, ved samme lejlighed, mens en dansk blogger, det var godt nok ikke mig, men en, der hedder snaphanen.dk, skrev: "Først pipler det, så strømmer det, nu fosser det." Men er det virkelig sandt? Har de borgerlige bloggere, meningsdannere og politikere i det hele taget vundet slaget om Sverige? Og forandret opfattelsen af Sverige fra at være et foregangsland til nu at være et skræmmebillede? Eller er det blot virkeligheden, altså den sociale virkelighed, der nu manifesterer sig efter 40 års massiv indvandring i form af klaner, bander, ghettosamfund, balkanisering og etnisk segregering? Men hvis de borgerlige vitterlige vandt kampen om fortolkningen af virkeligheden, hvor fører det os så hen i Sverige, i Danmark og i de borgerlige rækker? Det skal vi diskutere i dag med to af slagmarkens soldater, hvis jeg må være så fri. Den ene fra Stockholm i Sverige, den anden fra Sorø i Danmark. Første omgang velkommen til dig, Gunnar Sandelin.
Tak, Michael.
Du er kommet her. Du er journalist. Du er skribent ved portalen Det Gode, der er Samhället. Du er forfatter til flere bøger, blandt andet Indvandring og mørklægning, der kom i to bind, og du har skrevet den sammen med den svenske etnolog Karl-Olof Arnstberg. Du er i København nu for at modtage Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris, der også hedder SAPFO-prisen, som gives til personer, der slås for det frie ord, og blandt andet tidligere givet til tyskeren Thilo Sarrazin, til engelske Douglas Murray, til engelske Roger Scruton, som nu ikke længere er i blandt os, og til din egen svensker Lars Vilks. Så man kan vel roligt sige, at du er kommet i lysende selskab. Ikke sandt?
Det er virkelig sandt, Michael. Jeg kender mig, som jeg har fremført nu til Tryckfrihetssällskapet, väldigt hedrad att få vara med i det här sammanhanget. Jag hade inte förväntat mig det här, men jag ser det som en stor ära att få vara med i ett sånt sällskap, och också att mitt långvariga arbete som har hållit på sedan 2005, att det belönas. Det betyder mycket för mig. Jag får ny energi och jag får en ny glädje och inspiration att skriva vidare.
Mm-hmm. Og du nævner netop dit arbejde, som går 15 år tilbage, og det er vel også det, der egentlig bliver præmieret nu. I hvert fald, du er meget velkommen her hos mig, og du skal jo tale om et emne, der ligger os begge to på sinde, sammen med en historiker og forfatter, som er med på Skype, nemlig Morten Urskov Jensen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er kendt, om ikke andet, hos JP's læsere som blogger, aktiv blogger. Du udgav allerede i 2012, altså for 8 år siden, bogen Indvandringspris på vej mod et fattigere Danmark. Udkom på forlaget People's Press. Velkommen til, Morten.
Tak for det. Tak.
Gunnar, vi starter i dit hjørne. Altså, er det rigtigt, som jeg påstår min indledning her, er det rigtigt, at Danmark har vundet det, man kunne kalde for den store nordiske kriget om indvandringen?
Ja, det skulle jag vilja påstå att det är så. Att det är en riktig tes. Svenska medier, svenska politiker, svenska influencers har ju länge mer eller mindre spottat på Danmark så länge jag kan minnas.
Spottat, alltså kritiserat.
Kritiserat och hånat. Mm. Jag tittar här på en artikel från 2006 i Aftonbladet, Sveriges största kvällstidning. Mm. Som har rubriken Danska samhället är inpyrt av islamofobi. Det var så man rubricerade Danmark och man sa lite löjligt, danskarna är livrädda för mohammedaner. Och även i Dagens Nyheter, Sveriges första tidning, största tidning, som krönikören Stefan Jonsson gjorde. Och Mikael, du minns ju själv att du skrev Absolut Sverige, jag tror det var 2012 någon gång.
Ja, 11 faktiskt.
11, ja, men sen översattes den till svenska året efter. Ja. Och då skrev ju samtidigt den svenska journalisten Lena Sundström en bok som heter Världens lyckligaste folk om danskarna. Mm-hmm. Som tokhyllades, som hissades, om jag får säga så på svenska, utav svensk press. Som bara handlade om att danskarna var inskränkta och ett rasistiskt folk. Mm. Så det narrativet som man säger nu för tiden, det har ju funnits väldigt länge i svensk media. Men vad som har hänt nu på sista tiden,
ja,
när det blir gängskjutningar och skottväxlingar och bilbränder och skolbränder och en enorm ökning utav våldtäkter och sånt. Det är att Danmark börjar i svensk media se som ett land som man vill efterlikna. Mm. Det kom en banbrytande artikel för en vecka sedan, i förra veckan här. Det var en av svensk kvällspress största tidningar, Expressen, där ledarskribenten Susanna Birgersson skrev så här: det är för sent för Sverige att bli som Danmark.
Och det var alltså med en alltså negativt ladet, det svär tyvärr för sent.
Tyvärr för sent. Vi skulle ha gjort, danskarna förstod det här redan 2001, vad vi inte ville förstå. Och det säger svenska intellektuella som har tigit och varit tysta i alla år. Mm. Så vi får se nu om det här innebär någon slags förändring, men det går inte längre att ha Danmark som ett land som man tar avstånd från och hånar längre. Mm. Utan jag tror att vinden blåser åt andra hållet. Så får vi se hur lång tid det gör det. I Sverige finns det ju alltid så att man tror att, i Sverige pratar vi om åsiktskorridoren.
Meningskorridoren eller alltså insrattning,
ja,
indoktrinering.
Och nu ska det sluta, nu. Men det gör det inte. Man trodde det 2015 med flyktingvågen när vi fick ta emot så otroligt.
Flyktingkrisen 2015.
Ja, ja, när vi fick ta emot 163 000 asylansökningar och lika många gick under jorden och var illegala. Att nu skulle debatten vända. Så gjorde den det ett litet tag och sen var det back to normal. Mm. Så att jag är inte säker på vad som kommer hända i Sverige framöver. Mm.
Hvis vi nu starter med, hvad vi kan se med vores øjne, Morten Urskov, altså, mm, når du kigger på Sverige og iagttager de der forskellige politiske forandringer, der sker i øjeblikket, hvad ser du så? Altså, ser du også, at Danmark lige pludselig bliver brugt som et forgangsland i nogle svenske kredse?
Ja, i nogle svenske kredse er det vel rigtigt, apropos netop artiklen i Expressen, var det vist. Jeg så også i Göteborgsposten, jamen, er et statskup muligt? Altså, det er godt nok nogle andre toner, end dem, man har set indtil for ret nylig i Sverige.
Hvad gik det på, det med statskuppet?
Jamen, det er jo altså, så vidt jeg ved, at Göteborgsposten et etableret avis.
Oh, ja.
Og der var, er et statskup en mulighed eller muligt? Altså, simpelthen for at gøre noget helt radikalt, kan man sige. Okay. Senere i artiklen kaldte de det et mjukt statskup. Det betyder vist nok et blødt statskup. Men det var altså, det var ikke mig, der anvendte den term.
Nej.
Og det noterede jeg mig selvfølgelig netop, fordi det var en etableret avis. Ikke? Så jo, altså, tonen har fået noget andet lyd, det må man sige, men det er jo til gengæld også med, at Sverige jo altså står i en situation, det er mindst 20% af befolkningen, der har rødder i den tredje verden, det er muligt så højt som 25%. Jeg ved ikke, hvordan man vil løse det af normal vej. Så selv hvis man stopper helt for indvandring i Sverige, lad os nu bare antage det, det er ikke noget, der tyder på, så vil det stadig være sådan, at den indvandrerbefolkning, der er, enten det er første, anden eller tredje generation, Den er langt yngre i gennemsnit, den har en højere fertilitet, får typisk øvet børn tidligere, formentlig ligesom i Danmark. Og det vil sige, at den demografiske forandring, den kører bare på skinner, så at sige. Man kan sætte tempoet lidt ned, men man kan ikke stoppe det med hvad skal vi sige, selv ikke ved normal politik, som vi har prøvet at gøre i Danmark. I Danmark er det jo det samme, for lige at runde af i denne omgang. Mm. Vi har bare meget lavere tal, vi er cirka 10% af befolkningen, men også her vokser det jo år for år. Det må sige, at det er indtil videre det, der simpelthen er en kendsgerning. Mm.
Gunnar, altså hvis vi nu holder os lidt til statistikken, der ved jeg jo, at du har på det gode, der samhället har delt en del af den statistik, som er stykket sammen af forskellige officielle tal. Du har blandt andet peget på, at siden år 2000, altså de seneste 20 år, de seneste 20 år, der er personer med udenlandsk baggrund vokset med 1,5 million mennesker, mens personer med svensk baggrund faktisk er faldet med 23.000. Mm. Altså det er jo ganske voldsomme demografiske udviklinger i løbet af blot 20 år.
Det kan man verkligen säga, och problemet ur demokratisk synvinkel att det svenska folket aldrig någonsin förstått eller fått tagit del av. Därför att både politikerna och journalisterna drar åt samma håll, nämligen att mörklägga den här enorma demografiska förändringen som många faktiskt kallar för ett folkbyte.
Ja, men Gunnar, alltså folk må ju ha konstaterat det i skolan, mm, på gatan, i supermarket, altså hvor som helst i den offentlige trafikken, om du åker til Malmø og besøger byen nat eller dag, havde jeg nær sagt, så er du jo ikke i tvivl om, at den demografiske situation har ændret sig radikalt.
Nej, men åsiktsklimatet i Sverige er så, at kallar du en spade for en spade, så kan du råka väldigt illa ut. Mm. Människor är så rädda. Jag kan säga att i sista valet så röstade faktiskt 2/3 utav svenskarna på partier som lovade en mer restriktiv invandringspolitik. Men det blev tvärtom. Så svenska folket är ängsliga, de är rädda, och sen har svenskarna en lång tradition av att tro på myndigheter. En vän till mig säger att svenskarna är myndighetsfromma. De följer myndigheter.
Myndighetsfromme?
Ja, det är nästan en
poetisk vändning.
Ja, en politisk religiös touch över det hela, så att säga. Men om vi ska jämföra med Danmark till exempel, då måste vi ju jämföra volymer. För Sverige har ju så extremt mycket mer volymer. Om vi ser på asyl och kvotflyktingar som har fått uppehållstillstånd sedan asylkrisen 2015.
Alltså de senaste 5 år.
Ja, fram till coronan bröt ut.
Yeah.
Så har Sverige tagit emot och beviljat ungefär 200 000 uppehållstillstånd. Danmark ligger på 25 000. Så det är ju liksom så att Sverige har en 7-8 gånger så många uppehållstillstånd beviljade som Danmark, och sen får en anhöriginvandring som följer på.
Det är uppehållstillstånd vi talar om här.
Ja, uppehållstillstånd.
Efterföljande är det alltså familjesamföringar.
Ja, och då blir det minst en fördubbling utav det hela, därför att det är minst en eller två stycken som kommer.
Om man adderar alla tallen i Danmark, Norge och Finland, har jag sett och regnat på, så kommer man tätt på 100 000 i löpet av de seneste 5 år. Det svenske tal ligger på 200.000, så det svenske tal er altså dobbelt så stort som Danmark, Norge og Sverige, og Finland tillsammans.
Tillsammans, och sen får du tänka, Mikael, på att det kommer en anhöriginvandring som gör att antalet blir minst sagt fördubblat, för det kommer minst en anhörig per asylsökande som får stanna. Mm. Och det här debatteras inte och talas inte om i svensk media överhuvudtaget, utan det är tyst om det. Mm. Det är enorma skillnader, så när man pratar om problem i våra nordiska grannländer, så brukar jag alltid säga att det är volymerna som är skillnaden, och Sverige är en klass för sig.
Volymen hentyder till alltså kvantiteten.
Kvantiteten,
alltså antalet.
Antalet. Som,
och sen människor utifrån där kommer in i Sverige.
Ja, och sen rör det sig inte bara om de som får stanna, utan det rör sig om de som går under jorden, under radarn, som man säger. Om vi tar asylkrisen 2015 i Sverige, då var det 163 000 som sökte uppehållstillstånd som asylsökande det året. Men polisen sa att det kanske var lika många som inte sökte, som bara försvann in i landet. Mm. Så vi har ingen koll på någonting i Sverige. Och med tanke på att minst 90%, 9 av 10 som söker asyl, inte har några identitetshandlingar i original, så vet vi ju inte heller vad vi får in för några människor i landet. Men det här får du inte diskutera öppet i Sverige.
Mm. Gunnar, du har ju beskäftigat dig med de här tal och med den här utvecklingen de senaste 15 år.
Mm.
Før det var du ju ansatt i den almindelige svenske mainstream-presse som mainstream-media, som journalist. Alltså, hvornår begynder du att bli uppmärksam på att det är något galt?
Det gjorde jag nästan på 1970-talet.
Tillbaka i 70-talet?
Ja, yeah. När jag jobbade som socialarbetare, för att jag är socionom i början. Och då jobbade jag på en socialbyrå i förorterna till Stockholm. Och jag tyckte det var väldigt märkligt att det kom en massa människor som sa att de hade flytt för sina liv. Och så gav vi dem pengar att åka hem på vacation, semestrar till sina hemländer.
Alltså på ferier?
Ja, på ferier. Och redan där så kände jag intuitivt, fast jag var ganska ung då, att det är någonting här som är galet. Och sen har den känslan, man ska ju alltid gå på sin intuition.
Mm-hmm.
Sen har den känslan funnits med mig hela tiden sen dess.
Mm-hmm. Morten, när vi talar om Sverige så ska vi ju huska på att det är ett kämpe langstrakt land.
Mm-hmm.
Alltså det har kommit 200,000 mennesker til Sverige siden 2015, altså siden flygtningekrisen, har fået opholdstilladelse. Og der er kommet altså 1,5 millioner fremmede mennesker til Sverige siden år 2000, altså de seneste 20 år. Sverige er så stort. Er det en del af forklaringen på, at problemerne ligesom er blevet fejret under bordet, eller fortiget, eller altså at hele det der kulturmøde mellem den almindelige svenske kultur og så kulturerne udefra er ligesom altså forsvundet, den konflikt, fordi folk kan jo ikke se alle de her mennesker. De forsvinder ud i fororterne, altså i forstederne, som Gunnar Sandelin taler om.
Du kan have ret i, at fororterne Rinkeby, Tensta, Rosengården osv., fordi landet er så stort, kan man placere forstederne længere væk, så at sige, end man typisk gør i Danmark. Men jeg vil godt lige anholde det alligevel, fordi det er jo ikke sådan, at fordi Sverige er meget større, og det er Sverige, så er det jo ikke sådan, så at folk bor i enormt store tal og andele ude på landet. Det er ikke det, der hedder glæsbygderne. Folk bor jo i byer i Sverige også, ikke?
Mm.
De bor jo i de tre største, men de bor altså også i Jönköping og Södertälje og Botkyrka og Kristianstad, som jeg kender lidt til, fordi jeg har et delehus i nærheden.
Mm.
Og der er netop i øvrigt kommet i 15 år, jeg tænkte netop på det i år, og det er kolossalt forandret bare på de 15 år, altså Kristianstad. Tager man rigtig ud på landet, det er klart, så kan man godt tro, man er i det gamle Sverige, eller hvad vi nu skal kalde det, fra før 1970-80 stykker.
Mm.
Men jeg mener, må jeg lige nævne en som AFES statistikblok, den kender I garanteret begge to.
Det er jo
en mand, der tydeligt er ret dygtig til statistik.
Blok, ja.
Ja, nemlig.
Og vil jeg bare, Morten, jeg vil bare passe på at takke AFES statistikblog så mycket, for jeg har fått sån oerhörd hjälp av den bloggen när det gäller dels att göra diagram och dels att plocka fram siffror från brottsligheten, brottsförebyggande rådet. Så tack för AFES statistikblog.
Mm.
AFES statistikblog, ja. Om det egentlig vil hæfte mig ved bare, at hvis man for eksempel ser på tal fra 15-44-årige unge mænd, det er jo sådan en meget interessant alder, fordi ja. Der er næsten alle grupper mere kriminelle, end de ellers er. Når det ikke det etniske svensker også, bare på et langt lavere niveau. Så er det jo nogle forfærdende høje tal, man har. Det er netop den her demografiske udskiftning, der nemlig er i gang. Ikke? At i de værste, hårdest ramte, som Södertälje og Botkyrka, for eksempel op i nærheden af Stockholm, jamen der taler vi om 60-70% i den aldersgruppe, er unge mænd og selvfølgelig også unge kvinder med rødder i den tredje verden.
Mm.
Og de er altså inde i snart sagt hvilken som helst provinsby i dag. Så det der med, at Sverige er meget større, tror jeg altså kun, altså det er en lille del, det kan forklare, ikke nogen særlig stor del. Det er den førte politik fra de svenske politikere side om hele elite Sverige, der har skabt dem den misære, de står i dag, vil jeg mene.
Morten, hvis vi nu vender os mod danskerne og den danske situation, vi kan måske her i studiet være enige om, at de danske borgerlige har vundet kampen om indvandringspolitikken i Norden. Lad os antage det.
Mm.
Hvor fører det os hen? Altså, hvor fører det danskerne hen? Kan vi hvile på laurbærrene, eller hvad? Altså, har vi ikke også sammenlignelige problemer i Danmark?
Jo, det har vi da. Lena Malachinsky, der nok er en af de skarpeste journalister i den etablerede presse i Danmark, hun skriver for Weekendavisen. Hun havde en klumme for en uge siden, hvor hun netop skriver, har den virkelig vigtige pointe, at vores problemer er de samme, kontroltabet ude i visse af ghettoerne, en del ghettoer. Det er selvfølgelig på et meget lavere niveau, fordi andel og antal er lavere i Danmark. Ikke? Det er halvdelen i andel højst. Men de samme, det er samme problemer, sådan set. Og det fortæller mig bare, at vi er måske 20 år bagefter Sverige. Sverige er 20-30, måske endda 30 år foran os, på den dårlige måde selvfølgelig. Ikke? Mm. Men grundlæggende er det de samme problemer, vi har. Andel og antal af baggrund i ikke-vestlige lande, muslimske eller ej, vokser og vokser og vokser og vokser. Alene igen, fordi aldersgruppen er yngre, de har en lidt højere fertilitet, også i anden generation, vi har ikke præcis tal for det endnu. De får typisk børn tidligere. Det er en demografisk, det er en befolkningsudskiftning.
Du kender jo svaret, ikke? Altså, det kommer at løse sig. Det har man sagt i Sverige i de seneste 20, 25, 30 år måske. Det kommer at løse sig. Det kan man jo også sige i Danmark.
Nej, jeg har et af de bedste eksempler, jeg har. Nu har vi ikke kriminalitetstal endnu for tredje generation. Men vi er faktisk begyndt at få karakterer ind fra grundskolen, ved folkeskolens afgangsprøver, for tredje generation også. De er næsten lige så dårlige som for anden generation, hvor de er langt lavere end for danskere. Det fortæller mig en stensikker ting. Karaktererne med den vigtigste forudsiger, ikke den eneste, men den vigtigste forudsiger til at fortælle om, hvilken uddannelse man tager, og hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet. Og alt tyder altså på, at tredje generation i Danmark vil klare sig stort set lige så dårligt som anden generation, med alle de patologier, der følger af højere kriminalitetsniveau, mere afhængighed af offentlige overførsler osv. Nej, det kommer ikke til at løse sig. Det eneste, der kan løse det her, det er, at vi vender strømmen, retsstat og demokrati og grundlov i behold, men strømmen skal vendes, der skal ske større udvandring end indvandring, så enkelt kan det siges.
Og man sagde sådan noget i Sverige, der skal være større udvandring end indvandring. Hvor ville man blive mødt af den svenske politiske elite? Altså, kan man sige sådan noget i Sverige?
Nej, men den svenska politiska eliten befinner sig fortfarande i en dreamland. De säger vi ska inte tala om vi och dem. Det är fel. Stefan Löfven sa nyligen så här att det är inte din hudfärg som gör om du blir mer kriminell eller inte. Men han har ju haft en svår och lång och jobbig resa från att säga mitt Europa bygger inga murar till det blev gängkriminalitet. Han sa vi såg det inte komma.
Mm.
Och sen så säger han det är glasklart att invandring och kriminalitet, hög invandring och
kriminalitet. Jag säger att det var glasklart, kristallklart.
Ja, kristallklart. Och det intressanta i det här fallet är ju att eliten har ju ljugit hela tiden. De har ju sagt så här...
De har ljugit.
Ja, alltså våra myndighetschefer och politiker har ju sagt att det är mer eller mindre en välsignelse med alla som söker sig till Sverige. Jag vill tacka dig för du har valt Sverige. Det är högutbildade människor och så visar det sig att det är inte alls 30% utan det är snarare 5-10% som har någon högre utbildning. Och sen visar det sig att den här sajten Det goda samhället som jag skriver för har gjort en ordentlig utredning med statistik från Brå brottsförebyggande rådet.
Mm-hmm.
Och då visar det sig att för första gången i en utredning om kriminalitet så är majoriteten av de som sitter som är misstänkta för brott, de har en utländsk bakgrund. Och den största överrepresentationen, det vill säga i förhållande till sin egen grupp, hur ofta man anmäls, det är andra generationens invandrare. Och det visar ju att integrationen har misslyckats helt.
Mm.
Vi får alltså mer och mer kriminella människor med invandringsbakgrund, medan politikerna ljuger om att det kommer in en massa raketforskare till Sverige i princip.
Mm.
Och när de ställs inför det här faktumet så säger de att det är bara socioekonomiska faktorer som är avgörande och därför har man inte vågat göra någon ny utredning eftersom den utredning som gjordes sist 2005 visade på liksom att folk som hade utländsk bakgrund var klart överrepresenterade när det gällde brott och framförallt grova brott som våldtäkter och så.
Mm.
Och områden som Afrika och Mellanöstern, folk som kom därifrån, var mycket mer överrepresenterade än andra grupper. Och det där vill man inte höra talas om.
Mm. Men Gunnar, det händer väl något just nu? Alltså man börjar i Sverige att prata om klanens makt. Uh-huh. Klanen, alltså storfamiljen, den muslimska storfamiljen i forskjellige forsteder, bestemte steder, er lykkedes med at trænge staten tilbage, at familien eller klanen er blevet den nye dynamo i de svenske forsteder. Altså, det sagde, kunne man jo ikke sige for bare 5-3 år siden.
Nej, men frågan är vad det betyder att man säger det. Om jag visar den här bilden för dig. Det här är ett löp som man har i början utav Aktuellt, vår största nyhetssändning. Där säger man så här, gängen skyddar de boende. Man försöker hela tiden ta...
Men vem säger att banderna beskyddar boende?
Ja, det är svenska journalister som påstår det. Och så intervjuar de klanledare som säger att vi gör jobbet som polisen inte kan göra. För vi får klanerna att bli sams. Och så intervjuar de någon polis som säger så här lite resignerat. Ja, vill de ha det så får de väl ha det så.
Det är ju det maktvakuum som Leni Malachinsky beskriver.
Absolut.
Och som Morten gentager här. Ja. Ett magvakuum. Kan du säga lite om vad vill det säga? Ett tomrum? Alltså, vakuum?
Ja, men då får jag gå på djupet och säga att det beror på feminiseringen utav svenska samhället.
Åh, för fan. Ja. Det är så en ny flanke kan man säga.
Ja, precis. Ja. Nej, men det är liksom att hårdhet är den största bristvaran i det svenska samhället. De manliga dygderna har förnekat så länge att man faktiskt måste värna sitt eget territorium. Både yttre och inre våldsmonopol måste ett samhälle ha för att fungera.
Svenska... Indre och yttre, för att förklara det.
Alltså,
det indre och det ydre våldsmonopol.
Ja, det inre våldsmonopolet är att polisen har så mycket makt tillsammans med militären så de kan stävja sådana här klaner och brottslighet överhuvudtaget. Mm. Men vad svenska polisen gör, det är ju att de grillar korv tillsammans med gängkriminella och delar ut band där det står skjut inte eller till våldtäktsmän tafsa inte.
Ja, det du fortäller här, är det fiktion eller är det verklighet?
Det är en svensk verklighet i år.
Alltså polisen går runt med armbind var det står skyd inte.
Ja.
Varför?
För att de säger så här, det är synd om de som är kriminella, man mår inte bra av att vara kriminell, utan det vill vi få dem att sluta med. Och det är det jag menar med det, att det är det här kvinnliga synsättet, det överempatiska sättet att tolka saker och ting som hela Sverige under. Vi har haft sådana polischefer och sådana migrationschefer länge.
Mm.
Det finns ingen som sätter ner fötterna och säger att det här är ett land och i grunden tillhör det här landet urbefolkningen. Och de som kommer hit får vara vänliga och anpassa sig efter det.
Mm.
Och är de kriminella så ska de spärras in eller kastas ut. Mm. Det får man inte säga i Sverige.
Alligevel har du politichefer. Nu kan jag inte huska vem det var. Men der var en, der sagde, at Sverige styres, det svenske kriminelle, det kriminelle Sverige styres af 40, altså 40 klaner.
Mm.
Det har jeg aldrig før nogensinde hørt en politichef udtale.
Nej, men det er 20 år for sent. De borde ha sagt det för 20 år. Då hade vi kanske kunnat göra någonting åt det. Men nu gör de det därför att verkligheten har trängt sig på så mycket så att den har kommit upp på den övre medelklassens fina farstutrappa, säger man på svenska.
Och där spelar jag över till dig, Morten. Alltså, det här vi står och talar om bandekultur. Vi står och talar om att politiet ger upp för klanerna. De tör inte... sætte foden ned, som Gunnar beskriver det. De går med armbånd, der empatisk appellerer til sådan en eller anden form for sameksistens med de her bander og kriminelle slyngler. Uh-huh. Altså, det er 20 år for sent, at man erkender, at klanerne har taget magten i store dele af Sverige. Og nu rammer det middelklassen.
Uh-huh.
Altså, det ved jeg, du er interesseret dig for. Altså, den klassemæssige dimension af det her spørgsmål. Mm. I første omgang er det underklassen, der bliver ramt af indvandringens konsekvenser. Nu lader det også til at være middelklassen, endda den pæne del af middelklassen, som kører i store Volvoer og tager på semester, på ferier, og sender deres børn måske endda i de fine skoler.
Får jag bara bryta in innan Mårten svarar och säga, ja. När underklassen rammades, då var det ingen som brydde sig, för de hade ingen röst. Och svenska journalister var besvikna på den svenska underklassen för att de inte gjorde en socialistisk revolution. Så då tog de immigranterna och främst muslimerna till sitt hjärta istället.
Journalisterna är skuffade över att underklassen inte har levt revolution. Det är Gunnars förklaring. Hur vill du beskriva det här träck, det här utveckling att nu rammer invandringen medelklassen i Sverige?
Mm. Det är ju lige precis det där har skett. Alltså, det är något av det som har gjort mig mest farvet genom efterhånden många år. Har det har varit att det har varit de dåligt stillade där har startat med att betala prisen. Först underklassen, så delar arbetarklassen, lägre medelklass. Och nu är det som du säger, nu är vi snart ved att vara en pene medelklass, den övre medelklass måske ändå. Mm. Fornedringsråden är ju ett nytt ord i språket. Ikke?
Hvor man hvad, altså, hvad är det? Fornedrings...
Ja, men det är ju det här med, hvor man inte nöjs med att tro folk med tæsk och röva deras mobiltelefoner och deras penge. Nej, man tvinger dem för exempel också till att ta allt tåget av, till att spisa cigaretter, till att bli tisset på och så vidare och så vidare. Det är helt tydligt att det i verkligheten inte så mycket handlar om att beröva dem deras värdegenstande, som det handlar om att visa att klaner eller i det hela taget araber, afrikaner och stormellemösten simpelthen ska visa vem det är som sätter dagsordningen i Sverige. Och vi har också begynt att se det i Danmark, det är bara mer utbredt i Sverige. Men det rammer efterhånden middelklassen godt upp efterhånden, och det betyder då också att reaktionerna förmentligen vill bli skarpare, ikke? Fordi nu begynner det alltså nämligen att vara pene folks barn, det här faktiskt går ut över, det må man säga.
Är det sådan vi ska förklara den nya, alltså nyorienteringen eller den där späde realisme i den politiska klassen? Mm. Nu rammer det deras egna barn.
Det tror jag helt säkert spelar en roll. Jag är meget enig med Gunnar i det här med, alltså man kommer nästan till att tänka på Bertolt Brecht, der i øvrigt var kommunist selv, men som i 53 under optøjerne i Østtyskland, i Østberlin, der var det, han sagde, at det kunne være, at magthaverne skulle vælge et nyt folk. Ikke? Altså, de har netop været, at de ville have den der revolution, den kunne de ikke få, så har de bare sat ned på dem i stedet for. Og så længe det kun ramte underklassen, og deler arbejde, og deler lavere middelklass, så kunne det gå. Nu er det så tydeligt, at hvad der foregår. Så det giver dig lidt håb for fremtiden. Altså, vi er nødt til at prøve at løse det her. Når jeg siger vi, jeg er jo ikke svensker, det ved jeg godt, men det er vores naboland, det er vores broderfolk, vi er på mange måder enormt afhængige af hinanden. Så det må løses på en eller anden måde. Altså, det må det jo. Vi må ikke give op. Det er det eneste.
Her anslår Morten jo en vis form for optimisme og håb i hvert fald. Du virker, Gunnar, mere resigneret. Er det rigtigt forstået?
Ja, alltså jag är en väldigt sorgsen människa nu för tiden som lider av en lätt politisk depression, tror jag att jag kan säga det. Att jag fattar inte hur vi ska kunna vända det här. Ändå fortsätter jag. Därför att det finns inget annat att göra. Och den svenska eftergivenheten har gått så långt. Det började redan på Dag Hammarskjölds dagar på 60-talet när han var generalsekreterare. Att vi fick för oss att vi var världens samvete. Det fick jag lära mig när jag var...
Världens samvetighet.
Det fick jag lära mig när jag var 7 år i skolan av min fröken. Och sen så kom Olof Palme med sin internationella solidaritet. Och sen så kom hela... migrationsvågen, att vi tar hit dem istället, för det trodde vi ju inte på 60- och 70-talet att människor från tredje världen skulle fysiskt kunna ta sig hit. Men med internet och alltihopa så har vi blivit helt blåsta på det. Och då försöker vi hålla vår egen självbild, vilken är en väldigt konstig självbild, den svenska, att vi är några slags världshumanister. Vi gillar ju att kalla oss själva för en humanitär stormakt. Mm. Men det är en stormakt som havererar.
Ja, som har havererat. Men det självbild, alltså det självbildet, alltså det är väl under förändring i dessa år? Eller är det mig där är för naiv att tro att ord gör en forskel? Debatt gör en forskel? Måske är det demografin där bestämmer framtiden? Eller var står du i den diskussion, Gunnar?
Jo, demografin bestämmer framtiden, men sen tror jag också på psykologiska långa processer som är likadana för människan som för samhället. Många av mina gamla vänner som har sina rötter i vänsterrörelsen, de kan inte ändra åsikt fast de vet att det går åt helvete. Därför då blir deras självbild förändrad, förstår du? Då börjar de tro att ja, men då blir vi onda, då skiljer vi på vi och dem. Och likadant är det på ett samhällsperspektiv. Det är som Sverige utsatt för en masspsykos. Vi kan inte ändra ståndpunkt, då måste man ju väldigt skoningslöst gå igenom att man har haft fel och haft fel utgångspunkter. Mm. Och det är därför att jag säger liksom att så många svenskar, och i den svenska debatten så är man faktaresistent. Man tar inte in fakta, utan det handlar om en självbild, det handlar om ideologier. Det som det svenska damlandslaget i fotboll som igår eller förrgår gick ner på knä och gjorde Black Lives Matter-hälsningar. Då ser de så här, för att vi är ett landslag som har sådana värderingar. Jaha, men ni stöder en organisation som försöker krossa hela den västerländska civilisationen. Har ni tänkt lite, liksom lite längre? Och så är det hela tiden.
Mm. Gunnar, du har ju opererat i det svenska... i den svenske åsiktskorridor, om man kan bruge det udtryk. Du er overlevet, du er kommet ud, du kan stadigvæk kritisere, du kommer til Danmark nu og får ytringsfrihedsprisen af Trykkesfrihedsselskabet. Hvor overlever du i Stockholm? Altså, har du venner der, eller kommer der nogen over privat og siger, ved du hvad, Gunnar, du har haft ret hele vejen?
Nej, man blir aldrig profet i sitt eget hemland. Utan det är så att jag har ju fått en ny vänkrets sen jag började skriva mina debattartiklar runt 2005 och så. Det är ju mer eller mindre dissidenter som jag umgås med idag. Därför mina gamla vänner, även om de förstår att jag har rätt i mångt och mycket, så nej, de klarar inte av det.
Men du säger dissidenter, det är ju ett ord man brukte om kritikere af socialismen i de tidligere socialistiske stater i Østeuropa. Altså, går du ikke for langt, når du kalder dine nye venner for dissidenter?
Nej, altså, jeg tycker at det finns en relevans. Jeg har satt citattecken rundt dissidenter förr i tiden, men det gör jag inte längre. Titta på mig till exempel. Jag fick inget arbete sen jag började skriva mina artiklar runt 2005. Jag blev förnekad det, och jag fick hamna där. Får man inget jobb? Ja, jag har kompisar och vänner där fruarna skiljer sig, för de säger jag kan inte leva med en högerextremist. Jag har vänner som inte får träffa sina barnbarn därför att deras barn anser att de är rasister och så vidare. Ja, det tycker jag, det är väl det är inte så att vi förs till någon gulagarkipelag, eller vi förs inte till något stasihäkte, men våra liv blir förstörda i mångt och mycket. Vi får ingen inkomst, våra vänner och bekanta och familjer sviker oss. Det är ett väldigt hårt pris att pröjsa, så att betala. Så jag tycker att dissident är inte ett helt fel ord.
Mm. Morten Ursgaard, det lyder som om Sverige trots allt är ett annat land än i Danmark, hvor du kan skriva frit och skriva för Jyllandsposten, och det kan jag också själv, säger hon. Altså, hvordan, altså, det lyder jo ret vildt, altså, det Gunnar fortæller her. Hvad tænker du?
Jamen, det er interessant, og der er nogle forskelle der. Jeg har sågar prøvet at sætte mig lidt ind i det og læse nogle bud på, hvad det skyldes. Mm. Finnerne har lidt det samme. Jeg ved godt, at Finland slet ikke har de indvandrerproblemer endnu, som Sverige har, selvom de også er begyndt at komme efter det efter 15-16. Men det er altså meget interessant, at både for det svenske folk og det finske folk gælder, at man simpelthen er mere kollektivistisk tænkende, en dansker er i gennemsnit, og formentlig også en nordmænd er i gennemsnit. Mm. Forstået på den måde, at det simpelthen har netop som Gunnar fuldstændig korrekt, det er også det, jeg har læst mig til, det er en meget højere pris, man kan komme til at betale i Sverige. Det er som om, man skal flyde det samme sted hen, alle sammen på samme gang. Nu kan man så håbe på, at de alle sammen begynder at flyde den anden vej, nemlig den vej, som Gunnar har betrådt eller svømmet de sidste 15 år. Men der er noget. Altså, danskere er simpelthen mere anarkistiske på den gode måde, vil jeg mærke. Ikke? Det er nemlig forstået på måden, hvor vi ikke nødvendigvis finder os i det, myndighederne siger, hvis det er for langt ude, vil jeg mærke. Der har man altså svære ved det i Sverige. Jeg skal ikke kunne forklare i dyb, hvorfor...
Det kunne jo hænge sammen med, Morten, at danskerne... vi har ikke lavet andet end at tabe krig de sidste mange hundrede år.
Nej.
Svenskerne har ikke været i krig i 200 år.
Altså, det der med,
at man hele tiden taber, det gør jo også, at man mister respekten eller tilliden til systemet, til myndighederne. Ja. Det lader til, at den svenske tillid stadigvæk er meget stærk til systemet.
Det var som jeg sagde til dig tidligere, Mikael, svenskerne er myndighedsfroma. In i det sista så tror de på myndigheterna. Mm. Och jag har ju alltid trott att det där beror på att det finns en skuldproblematik i den svenska samhällskroppen som har att göra med andra världskriget, att vi drog oss undan.
Och ett skuldproblem.
Ja, men titta, Sverige och Tyskland. Det är ju de som tar emot i särklass mest per capita asylsökande. Det, först kommer Sverige och Tyskland, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, va? Och varför gör vi det? För att vi ska rehabilitera oss från någon slags obskyr skuld som inte jag och min generation är delaktiga överhuvudtaget.
Så svenskarna och tyskarna ska göra historien om. Vi ska göra den god igen på en måde.
Ja, det är ju vad våra politiker och våra journalister talar om för oss. Men jag tror ju inte att det är så egentligen. Jag tror inte, i alla fall när det gäller svenskarna, att vi känner någon historisk skuld. Vi har väl aldrig varit någon kolonialmakt. Vi har väl varit ett väldigt välkomnande land mot främlingar, utan jag tror snarare att det är så att svenskarna är rädda. De är rädda för de repressalier som kan drabba dem, därför att det är svåra att förklara. Jag tror inte värdegrund finns så mycket i Danmark som i Sverige.
Eller? Värdegrund, det betyder ju... Alltså...
Man ska ha samma värderingar.
Värdimässig lihet, ensid.
Ja, man ska ha samma värderingar. Och det är en slags religion som härskar i Sverige. Att du är inte sund om du inte har rätt värdegrund. Alltså. Och det har slagit...
Värdegrundlag, tror jag.
Ja. Och då ska man bekänna sig till alla människors lika värde. Och alltihopa, det är ingen skillnad på vi och dem och så vidare. Och jag vet ju... Det där har ju slagit undan de fackliga lagarna. Jag har en journalistkollega som fick sparken från sitt jobb mer eller mindre och fick skrivförbud. Och då sa fackföreningen att vi stödjer inte dig för du har inte rätt värdegrund.
Mm.
Och överallt i svensk samhällsliv, var du än är, på vilken myndighet du än är, på vilken förskola du än är, överallt så pratar man om värdegrund. Och det är ju nästan värre än vad det var i DDR, för då var det ju trohet mot de socialistiska idealen. Den här värdegrunden, den kan ju ändra sig från dag till dag. Man bestämmer att allas lika värde är en sak idag, men allas lika värde är en annan sak imorgon.
Mm. Men Gunnar, om det är riktigt att svenskarna är styrda av den kollektivistiska ånd, om det är riktigt att svenskarna älskar att marschera i takt, så innehåller den beskrivelse vil også vejen ud, fordi hvis, om man bare får svenskerne til at marchere på et andet sæt, så marcherer de kollektivistisk i en anden retning.
Nej, jeg tror ikke, at marchere er et rigtigt ord, Mikael, utan jeg tror, at anpassa sig. Svensken vil anpassa sig og følge med. Svensken er ikke någon aktiv soldat, som går i marsch, utan svensken er... Jeg brukar säga så att svensken vil trykke mitt i forskocken, sjunga allsång som man gör på Skansen, man sjunger tillsammans. Mm. Och klaga via ombud att någon annan får framföra ens obekväma åsikter. Svensken är faktiskt väldigt feg. Och jag tror att det snarare är det än att marschera i takt. Och när svensken blir feg kollektivistiskt sett, då inträder ju någon slags förlamning, va? Att människor vågar inte säga vad de tycker. Och det är det största. Jag tror danskarna är mycket mer frimodiga där. Det är i alla fall min uppfattning.
Svenskarna anpassar sig, Morten Åsgaard, eller tillpassar sig. Det går danskarna väl också?
Ja, men det gör vi skam också långt hen ad vägen. Det gör vi där. Vi gör det måske bara på en lite annan måde, och det har varit nemmare för protestbevægelser och partier og komme til ord i Danmark. Må jeg godt lige sige, jeg synes jo helt principielt, det er vigtigt at huske på, at det her tydeligvis er især et nord- og nordvest-europæisk problem, ikke? For det er jo også for eksempel Frankrig og Storbritannien, men de var jo enten Holland, Belgien, enten besatte under 2. verdenskrig, eller på sejrherrenes side, ikke? Og de så også i, undskyld mig, i noget til halsen, jeg nødt vil sætte ord på, når jeg ser på de franske ghettoer, eller en by som Birmingham, der nu har et, hvad skal vi sige, at under 50%, der er indfødte briter og så videre, ikke? Det er tydeligvis et fælles vesteuropæisk, især nordvesteuropæisk problem. Det er det også helt tydeligt. Polen, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet og så videre, de drømmer ikke om at begå de samme fejl, som vi har gjort. Det er 44 års kommunistisk diktatur, det har det lært dem, ikke?
Mm-hmm.
Og vi må se at komme ud af den vildfarelse, der hedder et, at vi kan frelse hele verden. To, at alle mennesker springer ud som glade velfærdsdanskere eller velfærdssvenskere eller hvad ved jeg, franskmænd og så videre. Det gør de ikke. Dertil er deres kulturelle og så videre bagage alt for tungt. Det kommer ikke til at ske andet end i enkelte tilfælde, de rollemodeller, hvad vi ellers kalder.
Men tiden løber, og jeg er nødt til at runde af, for vi er jo i den særlige situation, at min podcastserie her, som jo egentlig handler om den borgerlige idékrise i Danmark, faktisk kan lave en lille undtagelse her, fordi det lader til, at det borgerlige Danmark faktisk har vundet én eneste ting. Et slag har de vundet, og det er slaget om den svenske udlændingepolitik. Morten, her til sidst, altså, hvordan kan vi fortfarande hjælpe svenskerne med at komme ind på et mere realistisk spor?
Det kan vi ved selv at føre så fornuftig en politik på området som muligt, og det er ikke godt nok det, vi gør heller selv, vil jeg lige understrege. Mm. Men det er vel det, vi sådan næsten kan gøre. Ikke?
Så Danmark skal være et forbillede. I gamle dage var det altid Sverige, der var et forbillede.
Jamen, det ved jeg. Undersøgelser fra Sverige viser, det var sådan en stående mantra i 60'erne, 70'erne og 80'erne.
Ja.
Så var det altid noget godt og noget socialistisk. Ikke? Vi skal simpelthen væk på den måde at se det på. Det er jo grundlæggende en dybt socialistisk tanke. Hele det med det socioøkonomiske osv., det skal vi vise dem er forkert. Skal vi jo gå ud også i Danmark, Michael og Gunnar? Altså, borgerligheden har jo ikke ligefrem vundet kæmpe sejre de senere årtier i Danmark heller, vel? Men vi har vundet mere, end borgerligheden har i Sverige, trods alt.
Gunnar, nu modtager du den her ytringsfrihedspris. Kan du røbe, hvad du har tænkt dig at sige til tilhørende, når du holder din takketale?
Ja, jag ska ju hålla ett föredrag som i alla fall blir 45 minuter och då har jag tänkt beskriva de demografiska förändringarna och jämföra Sverige med bland annat Danmark. Men så vill jag säga till Tryckfrihetssällskapet i Danmark att, och det har jag gjort många gånger också, framfört hur tacksam jag är, och som jag sa i början av det här, att det ger mig ny energi och det ger mig en kick. Och jag skrev en artikel på den sajt Det goda samhället där jag skriver, som hette Heder åt danskarna.
Mm-hmm.
Och att ni faktiskt alltid haft rätt och att det alltid känns skönt och bra för mig i alla fall att ni finns där på andra sidan sundet.
Den slags, den labbar vi i oss här i podcasten. Gunnar Sandelin, tusen tack för att du var med och upplyste oss lite om den svenska situationen. Och också ett stort tack till dig, Morten Urskov Jensen, för ditt bidrag.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Tak skal I have. Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcast-sektion, i iTunes, Spotify eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.